Herre, vi ber att du ska ge ljus när vi läser ditt ord. Att du ska lysa upp våra hjärtan. Låta oss få höra din röst. Vi ber om dig i Jesu namn. Amen. Att tro, det är att böja sig ned vid korsets fot och bönens armar höja sin frälsare emot. Att tro, det är att slita sin klokhets sista tråd och ej på annat lita än Kristus och hans nåd. Min nåd är allt du behöver, sa Herren till Paulus i en kritisk situation. När Paulus kände särskilt behov av kraft och hjälp. Gud svarar, men inte genom att röja undan problemet för Paulus. Och inte heller genom att ta bort hans mänskliga svaghet. Istället så säger Gud, det räcker med min nåd. Och på något sätt så leder det här svaret, om det gick på en gång eller om det dröjde, det vet vi inte. Men på något sätt leder det Paulus fram till en aha-upplevelse. Att varken hans egen svaghet eller de problem som störtade emot honom var några hinder för Gud, utan snarare tvärtom. I allt det brustna ville Kristus komma och uppenbara sin kraft. Om du vill ha en rubrik för det jag tänker säga idag så kan du ta den här. Vår nollpunkt, Guds beröringspunkt. Eller kanske vår nollpunkt, Guds startpunkt. Den bild av det kristna livet som Paulus ger är ju inte någon bekväm, problemfri väg med ständig känsla av seger och framgång. Och han gör ingen hemlighet av att livet med Kristus innehåller en stor portion vånda och kamp och även en hel del frågetecken och ovisshet. Men hela tiden så finns det alltså något som väger tyngre än allt, och det är Jesu egen närvaro mitt i kampen, mitt i det brustna. Och så här skriver han i andra Korintierbrevet, alltså samma brev där han lite senare talar om nåden som räcker. Så skriver han i kapitel 4, andra Korintierbrevet kapitel 4. Och jag läser vers 6-11. Gud som sa, ljus ska lysa ur mörkret, har lyst upp mitt hjärta. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Men denna skatt, alltså Kristi närvaro i hans hjärta, har jag i lerkärl. För att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Alltid är jag ansatt, men inte kringränd, rådvill men inte rådlös, förföljd men inte övergiven, slagen till marken men inte förlorad. Alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida, för att också Jesu liv ska bli synligt i min kropp. Ty jag som är vid fullt liv utlämnas för Jesus skull ständigt till att dö, för att också Jesu liv ska bli synligt i min dödliga kropp. I vår mänskliga natur, den av synden förvillade, så bär vi på en ingrodd rädsla för svaghet. Svaghet är något som bör undvikas, avhjälpas, och i värsta fall så övergår den här rädslan i rent förakt. Och det är ett synsätt som går rakt stick i stäv med evangeliet, som visar hur Gud själv gick den motsatta vägen. Evangelium handlar ju om hur Gud går till väga när han löser mänsklighetens och vår allra djupaste problematik. Synden, sönderfallet, bortvändheten, upproret. När Gud ska lösa den knuten så går han till korset. När Gud vill visa sin kraft och vishet inför världen så väljer han svaghetens väg. Han skriver om det i sitt första brev till korintierna. Och tvärs emot den rådande tidsandan också då och i kollisionskurs med både judiskt och grekiskt tänkande så presenterar Paulus den korsfäste Kristus. Han är Guds kraft, han är Guds vishet. Och han påstår att denna Guds svaghet är starkare än människor. Och jag läser från första Korintierbrevet kapitel 1 och från vers 18. Talet om korset är en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som räddas är det en Guds kraft. Det står skrivet, jag ska göra slut på de visas vishet och de förståndigas förstånd ska jag utplåna. Var finns nu de visa, de skriftlärda och denna världens kloka huvuden? Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap? Ty eftersom världen, omgiven av Guds vishet, inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet. Men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst. En stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna. Och så helt i linje med den här omvända livssynen så får vi sen veta att Gud har utvalt till sitt rike det som enligt världens måttstockar är svagt. För att på det sättet visa att i Guds rike är det andra värderingar som gäller. Och då fortsätter jag från vers 25, 26. Bröder, tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening. Inte många var mäktiga, inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta dem visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på, det som ringa aktas, jag som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till. Så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Gud föredrar att skapa ur intet. Där det är tomt och öde säger Gud sitt varde ljus. Och då är frågan, upplever jag det här som en tröst eller som ett hot? Är det goda nyheter eller dåliga för mig att Gud vill verka utifrån min nollpunkt och inte utifrån min styrka? I femte Mosebok finns ett ord, det är ju från början riktat då till Israels folk, men det finns ju nedskrivet också till vår lärdom. Femte Mosebok 32 och vers 36. Herren ska skaffa rätt åt sitt folk och över sina tjänare ska han förbarma sig när han ser att deras kraft är borta och att det är ute med alla och en var. Var det uppmuntrande eller jobbigt? Visst kan det vara svårsmält. Är det verkligen så att vår egen kraft måste ta slut innan Gud gör sitt? När man är full av inspiration och framtidstankar och när man känner att det rullar på utan några större problem, då kan det faktiskt vara närmast besvärande med ett sånt här ord. Men när det faktiskt känns som man kommit till slutet av sina egna resurser och man inte ser hur man ska komma vidare, då blir det här ordet väldigt uppmuntrande. Då är det en tröst att Gud fortfarande skapar ur ingenting. Att han inte utgår från vår förmåga och våra strategier. Det betyder inte att Gud är rädd för vår styrka eller våra resurser. Det är ju det som han själv har lagt ner i oss. Han är inte rädd för det. Det betyder inte heller att han vill utplåna det mänskliga. Tvärtom så tror jag man kanske kan säga så här, att det betyder att han vill föra oss tillbaka till vår sanna och ursprungliga livskälla, nämligen hans egen ande i oss. Det är vår vilsenhet som syndmärkta människor som krånglar till det för oss, så att vi hellre litar på vår egen förmåga, våra egna resurser, än lämnar över allting till Gud. Det är därför som Gud manar: vänd om och var stilla. Jesaja 30, vers 15. Om ni vänder om och är stilla ska ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Det här är mycket mer än en uppmaning att ta det lugnt och undvika stress. Det är inte första hand en fråga om stresshantering, utan det är mycket djupare. Gud vill att vi ska vända om från att lita till vår egen styrka till att förtrösta på honom. Jag undrar ibland, ska det ta hela livet att lära sig detta? Kanske är det så. De här orden är uttalade till ett Israel i kris. Man hotas av en främmande makt, en fientlig makt, stormakt. Och Gud säger: vänd om, bli stilla, förtrösta. Då ska jag rädda er. Förlita er inte på era snabba hästar, säger han också. Förlita er inte på era snabba hästar, era strategier, utan på mig. Det är intressant, tankeväckande att han säger inte bara var stilla, utan Gud säger vänd om och var stilla. Tydligen måste vi vända om för att bli stilla. Det ligger inte naturligt i oss att släppa vårt eget och lyssna på Gud. Det här är grundläggande i Guds krishantering. Det gällde Israel, det gäller Guds församling och det gäller oss som enskilda. Guds församling, inte minst i Sverige, befinner sig i kris, i en svår brytningstid idag. Det finns många frågetecken om var vägen går. Det bryter och det bänder, det drar åt olika håll. Och trots alla goda strategier så finns det en märkbar trötthet, en maktlöshet och en stor portion av villrådighet. Och vi har det stora problemet som David Wilkerson pekade på för några år sedan när han var i Sverige och fick ett budskap från Gud. Problemet, det stora problemet i svensk kristenhet, är apati och likgiltighet. Men om den evangeliska principen om styrka genom svaghet och liv genom död fortfarande gäller, så kanske vi vågar hoppas att Gud finns med också i detta. Vare sig det gäller kristenheten i stort, vår egen församling eller våra egna liv. Om det är sant att människans nollpunkt är Guds beröringspunkt och Guds startpunkt, då finns det hopp. Men vi har aldrig facit. Hur det kommer att gå till när Gud handlar, det vet vi inte. Vi tror på den Gud som uppväcker döda, men vi vet inte hur det kommer att ske. Och vi har inte heller Guds kalender. Vi har bara tron. I boken Den fallna manteln, som Thomas Sjödin skrev om evangelisten Frank Mangs, så återger han en episod från Frank Mangs yngre dagar. Och den berättelsen kan få illustrera just det här, hur Guds nollpunkt kan bli Guds beröringspunkt. Det var vinter och Mangs var ute i skogen och körde timmer med häst och släde. Det var på den tiden. Och det här var en dag när allting bara gick snett. Ingenting gick som det skulle. Hästen Stella var bångstyrig och terrängen var besvärlig. Och snart så låg hela timmerlasset vid sidan av vägen istället för på släden. Och Frank berättar att det var ju bara att bita ihop och lassa på de här tunga stockarna igen. Och så andra gången som det välte, då började hans häftiga temperament att hetta till. Och tredje gången det hände, och då var det till råga på allt så att det började skymma och bli kallt, då hade Mangs, för att använda hans egna ord, ett sjudande helvete inom sig. Så småningom kommer han hem till mor i stugan och han känner sig nedstämd, misslyckad. Mor står vid spisen och gör kvällsmat och Frank, han slår sig ner en bit ifrån henne och liksom skyddar sig så att hon inte riktigt ska se hur han har det. Hon anar kanske ändå, för utan att säga någonting så börjar hon sjunga Emil Gustafssons sång Ett stilla barna hjärta, man får ej hur som helst. Det går ej utan smärta att bli så genomfrälst. Det kostar tåreströmmar förrän jag helgas så, att alla mina drömmar i Jesu anda gå. Och så under den sista versen, så då berättar Frank, då var det som att skyn börjar glänsa över honom, om än genom tårar. Hon sjunger, se över sorgevågen, jag ser en härlig syn. Guds löfte segerbågen som glänser ut i skyn. Så vill jag Herren bida, han inga misstag gör. Och sorgefloden vida till Jesu hjärta för. Och Frank berättar, det konstiga var att någonting blev annorlunda efter den där kvällen och sången. Stella var sig lik, ty hon hade inte hört en ton om ett stilla barnahjärta. Och skulle hon ha gjort det, så hade hon begripit lika lite av den sången som tyvärr somliga människor gör. Ty man måste ha träffat sig själv och varit totalt rådlös om sig själv om man ska begripa den sångens allra djupaste ton. Stella var sig lik och stubbarna och stenarna var precis likadana som de varit förut. Och allt jämt fick jag ta i så det knakade i ryggen då jag skulle ha stockarna upp på kälkarna. Men jag hittade ett nytt sätt att möta det som var besvärligt. Istället för att stirra på stockarna som låg på snön. Istället för att ligga på kälkarna där de borde ha legat. Så började jag låta min inre blick se uppåt. Och då fann jag att min frälsare stod alldeles bredvid mig vid det kullvälta lasset. Mangs hade fått syn på den skatt som Paulus skrev om. Skatten som läggs i bräckliga lerkärl. Den skatten som är Jesu egen närvaro mitt i det brustna och mitt i kampen. Det var det ljuset som gick upp i Mangs mörker. Det var ljuset från Kristi ansikte som plötsligt började stråla över honom. Där han satt och sörjde och förtvivlade över sitt hopplösa tillstånd. Till Gud som sa, ljus ska lysa ur mörkret, har lyst upp mitt hjärta. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt sken. När vår egen förmåga rinner ut är Gud där för att möta oss. Vi kan använda Frank Mangs berättelse och byta ut de här stockarna och stenarna mot det som vi snubblar över på vår väg. Det som ställer till förtret för oss och får oss att känna av mörkret i våra hjärtan. Den erfarenheten, att känna det mörkret, är en del av Guds pedagogik i våra liv. För visst är det ofta så att först när vi blir varse vårt eget mörker blir vi tillräckligt desperata för att vända oss mot ljuset. Man måste ha träffat sig själv och varit totalt rådlös med sig själv om man ska begripa den sångens allra djupaste ton. Och kanske måste vi både som enskilda och som församling komma till en krisens vändpunkt innan skyn börjar glänsa över oss. Att vända om och bli stilla, att få ett stilla barnahjärta som förtröstar på Gud istället för på egen styrka och egna resurser. Det går inte alldeles smärtfritt för oss heller. Men hela tiden så väntar Jesus på oss. Inte långt borta utan djupt i våra egna hjärtan. Alldeles bredvid det där kullvälta lasset. Och där glimmar skatten. Den djupa hemligheten som är Kristus i oss. Låt oss be. Jesus, tack för din närvaro i våra liv. Tack för skatten som du har gett oss, nåden. Tack att du faktiskt vågade lägga din dyrbara skatt i våra bräckliga liv. Herre, låt oss se att du står alldeles bredvid oss. Att du finns med vid våra kullvälta lass. Och när vår egen förmåga rinner ut så är du där för att möta oss. Du är där för att ge oss din kraft. Du är där för att fylla oss med din ande. Jesus, ge mig ett stilla barnahjärta. Låt mig kunna uppfånga den sångens allra djupaste ton. Herre, förbarma dig.